Det är väldigt vanligt att folk reser sig från bänken och säger, men var jag verkligen i hypnos? Jag kände ju att jag var här i rummet. Vi har ju inre konflikter. Vi vet att så här, jag skulle vilja agera så här, men jag agerar så här istället. Och vi vill ju gå in i den konflikten för att lösa den. Jag vill verkligen när folk kommer till mig att de ska känna att det liksom är varmt och tryggt. Nu jobbar vi tillsammans. Det är inte liksom att de lägger sig på bänken och ska bli manipulerade till massa obehagliga grejer. Jag brukar se det som att själen har fått lite segervittring. Att det är lite som att, åh, äntligen är jag hörd. Nu har jag fått lösa det här, då vill jag lösa den här grejen också. Titta på den med!
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, Marie Söderqvist. Det här är en podd som ges ut av Epi. Idag har vi en väldigt spännande gäst. Jag har sällan fått så mycket frågor innan ett program som jag fick när jag berättade att jag skulle spela in det här programmet. Både frågor av lite kritisk karaktär, men framförallt frågor av nyfiken karaktär. Vi har nämligen en hypnotisör här i studion. Och nu tänker alla bara, åh hjälp, kommer Marie bli hypnotiserad och det här kommer bli ett jättekonstigt program. Då kan jag berätta, ett brukar jag alltid testa de olika sakerna som jag tar upp i det här programmet. Så jag har förstås varit på besök hos vår hypnotisör som heter Boel Björkenvall. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Då måste jag bara fråga, när du går på fest och någon sådär efter 2 minuter frågar, vad jobbar du med? Vad svarar du då?
Ja, då säger jag att jag jobbar som hypnotisör.
Och vad får du för reaktion då?
Ja, det kan vara väldigt olika. Antingen så, om det blir som ett så här, aha. Då är det ofta att de har trott att jag är frisör. Den är väldigt vanlig.
Mm. Brukar du slappna av då och känna att ja, de kan få tro att jag är frisör?
Ibland kan jag känna så, för det blir lite samma frågor man ofta får. Så många säger ofta så här, att då vågar man inte titta dig i ögonen då. Eller de tror att jag ska manipulera dem eller jag kan få dem till vad jag vill eller såna här saker. Så att det blir mycket samma typer av frågor man ofta får. Jag vill kanske inte alltid bara sitta och prata om mitt jobb när jag träffar nya människor.
Har du någon sån där hemlig... Brukar du hitta på något annat då istället?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej.
Jag är ändå en ärlig människa, så att det gör jag inte.
Eftersom det här är en podd som handlar om hälsa i grunden så brukar jag alltid ställa några frågor som handlar just om hälsa. Och jag vet att mycket av ditt arbete handlar ju om att hjälpa människor till bättre hälsa.
Ja.
Men om du skulle definiera hälsa, vad är hälsa för dig eller god hälsa?
Jag tänker ju att det är mycket att känna sig vital och levande. Så att man känner att man lever och att också vara inlyssnande till vad kroppen och själen signalerar att den behöver. Och ha förmågan att ta in det och leva efter det. Och för mig så handlar det mycket om det jag vill hjälpa folk med i mitt jobb också. Att hjälpa människor att vara sanna mot sig själva. Följa sin inre röst och ge kroppen och själen vad den behöver. Och det är inte alltid så lätt i det här samhället.
Mm.
Jag failar ibland där också.
Ja, för det var min nästa fråga. Lyckas du själv leva hälsosamt då och följa din inre röst?
Jag gör mitt bästa. Jag tror inte på perfektionism på det sättet att det ska vara 100% superstrikt hela tiden. Utan jag tror mer på någon modell som är liksom att göra ungefär 80-90% vettigt. Och så kan man därefter få spåra ur lite grann ibland och kanske ta en glass någon gång ibland utan att det måste vara hela världen.
Om du definierar spåra ur som att ta en glass så känner jag att du har ändå ganska strikta ramar kring ditt liv.
Ja, det är roligt när man säger så. Jag tror mycket på att föra in bra saker på ett sånt sätt som att till exempel äta mycket bär. Jag äter mycket lingon och blåbär till exempel. Mycket antiinflammatoriska kryddor. Mm. Sådana saker.
Och det är ju egentligen traditionell ny forskning kring hur man ska äta.
Ja, mycket så. Sen så har jag också utgått från gentest och ser lite grann vad min kropp behöver tänka lite extra på. Sen tror jag mycket på
det måste jag säga, det låter säkert för många lyssnare otroligt modernt. Hur kan man kombinera något så modernt som gentest med något så gammaldags som hypnos? För det tänker man nästan lite så här 1800-tals vetenskap.
Just det. Och det är det som jag tycker mycket är det roliga, att försöka hitta, se liksom en helhetsbild i allting. Att få ett fot i många olika världar. Så det är därför jag också dels har studerat hypnos men också studerat näringsmedicin. Läst lite mer inom gener och för att förstå lite sådana bitar. Även studerat för relationsforskare för att förstå vad relationer spelar för roll för humöret och välbefinnandet och hur vi optimerar våra relationer. Men också titta på den positiva psykologin i vad det lyckoforskare visar att vi behöver för att vara lyckliga. Och hur kan vi föra in alla de här bitarna, det undermedvetnas betydelse ihop med allt det här andra och skapa som någon slags helhet av det. Det är mycket
en
jag
del moderna, nyutbildade psykologer, de tycker ju att det undermedvetna är också en sån här gammal 1800-tals idé som man ska skrota. Men den diskussionen behöver vi inte gå in på nu. Däremot tänkte jag fråga dig, för mycket annan hälsoforskning är kopplad till det här som kallas longevity. Man vill leva så länge som möjligt, helst bli 150 år. Hur länge tror du kommer leva? Eller vad satsar du på att bli?
Jag satsar framförallt på att ha ett kvalitativt liv. Det viktigaste för mig är inte först och främst att bli jättegammal till varje pris, utan att känna att jag har mycket liv i det liv jag lever. Och där har jag väl som
det är en bra slogan, mycket liv i det liv jag lever.
Ja. Och där tänker jag framförallt på två personer som jag har väldigt som starka förebilder. Och det ena är min gamla mormor som blev nästan 102. Henne boostade mycket med näringstillskott. Och hon var väldigt sådär, hon var pigg och glad och skärpt in i det sista. Och väldigt, väldigt tacksam över livet. Kände väldigt mycket kärlek till människor. Och ja, men hon var verkligen levnadsglad. Hon opererade som 101-åring och vaknade upp från operationen och sjöng en liten sång. Liksom. Hon var helt underbar. Så hon är den ena, och den andra stora förebilden är en man som jag träffade på en retorikkurs som heter Yngve, som var 93 år gammal. Så 93 år gammal tänker han att jag vill gå en retorikkurs och lära mig att stå på scen. Liksom. Och han var jätteintresserad av yoga, så han höll ett jätteinspirerande tal om yoga och avslutade talet med att stå på huvudet på två stolar. Där pratar vi liksom levnadsglad och nyfiken och ta vara på livet och göra allt vad man kan. Liksom.
Ja, så det är snarare det än att bli... Nu tog du ju för sig exempel på personer som också blev ganska gamla.
De blev gamla, men de gjorde någonting... De var väldigt nyfikna in i det sista. Så att om jag känner att jag kommer till en punkt där livet inte är roligt längre, då får man gärna putta mig ut för ett stup hellre än att jag ska bli liksom jättegammal och fastna på långvården någonstans och ha ett tråkigt liv. Så känner jag.
Förutom då att synda med glassar, gör du något annat ohälsosamt?
Jag är lite dålig på att planera min tid, så det blir lite för mycket springa till bussen. Så jag behöver lära mig att gå långsamt och fint. Så det är nästa projekt att jobba på, förbättra. Sen skulle jag behöva gå mer promenader. Om vi pratar om det här med 10 000 steg.
Ja, för det är min nästa fråga. Då går du inte 10 000 steg om dagen?
Nej, det gör jag inte riktigt. Framförallt inte vintertid. Det är lite dåligt med det. Men jag älskar att gå promenader. Så det är ofta någonting jag gör gärna på helger till exempel. Gå verkligen långpromenader. Jag har ett projekt att gå runt alla sjöar i Stockholm. Och älskar att göra utflykter till udda platser och gå långpromenader där. Så att jag gör det väldigt gärna. Jag åker ut i skärgården och går runt en skärgårdsö. Liksom. Det är bara att jag tycker det är lite svårt att få de här 10 000 stegen.
Dagligen?
Ja, en sådär gråmulen vinterdag. Men jag går hem från jobbet ibland så tar det en och en halv timme. Liksom. Men inte varje dag.
Men vi hade faktiskt en gäst där som hävdade att han gick minst 10 000 steg om dagen. Och jag trodde inte på honom, så drog han upp sin telefon och det visade att han hade gått 300 steg just den dagen. Så du är åtminstone ärlig att du inte kommer upp i 10 000 steg om dagen.
Ärligt var det längst.
Men nu tänker jag att vi ska slänga oss in på det ämne som lyssnarna undrar kring. Och det är det här med hypnos.
Ja.
Om vi börjar med första frågan. Hur kom det sig att du valde att arbeta med hypnos? Det är ju ett ganska ovanligt yrkesval.
Det är det. Och egentligen är det så här att jag hade mått skit hela min uppväxt. Varit jättehård mot mig själv, hade usel självkänsla, varit utfryst och ensam och självmordsbenägen och hela klabbet. Så jag hade ju också varit en sökare. Valsat genom psykiatrin och fått olika piller som jag blev som en likgiltig zombie av. Och kände, ska det vara så här? Och därefter så blev det som ett ytterligare sökande och hitta olika vägar och så. Och en av de vägarna jag ramlade in på då var ju hypnos. Och så märkte jag att jag kom åt saker och ting som jag inte hade kunnat komma åt så lätt.
Du gick själv hos en hypnotisör och blev hypnotiserad, och det hjälpte dig?
Ja, det jag märkte efter första gången, det var att jag kunde djupandas för första gången i mitt liv. Innan, jag hade inte ens märkt att jag inte hade djupandats förut. Så det var som att säga, wow.
Jag tror både du och jag vet vad djupandas är. Men om du bara skulle beskriva jättekort, vad är skillnaden mellan vanlig andning och djupandning?
Att den går ner djupare i magen. Sen betyder inte det att jag alltid andas med magen sen dess i alla lägen. Men jag insåg att jag hade haft så otroligt mycket stress i mitt system så att jag visste inte ens hur man gjorde för att andas djupt. Hade ingen aning innan. Så att där kände jag väl att wow, jag måste lära mig mer om det här. Så.
Och då bestämde du dig för att du själv ville lära dig mer om hypnos och började utbilda dig?
Det växte väl fram under några år, så att det var väl kanske inte sådär pang, boom, så. Utan jag fortsatte jobba vidare med mig själv och sen läste jag mycket kurser och utbildningar inom näringsmedicin och fick ett intresse för näringsämnen för hjärnan och samarbetade med en organisation som heter Global Happiness Organization. Vi jobbade tillsammans med lyckoforskare med olika saker. Så att jag fick mer och mer intressen för allting som påverkar välbefinnandet.
Men då undrar man ju så här, finns det någon skola för hypnotisörer? Finns det någon specifik utbildning? Hur liksom lär man sig tekniken som jag ändå tänker att det ligger bakom?
Och det där beror ju också lite grann på hur man vill arbeta. Om man vill arbeta inom psykiatrin med psykiska sjukdomar till exempel, så behöver man ju vara psykolog eller psykoterapeut i botten. Sen om man vill jobba med hypnos mer som scenhypnos för att göra liksom lite roliga tricks liksom på scen och så, eller om man vill jobba med det som personlig utveckling. Så där är det ju också olika vägar. Och jag jobbar ju med hypnos som personlig utveckling. Och där finns det olika personer man kan gå i lära hos till exempel, eller olika skolor. Jag har utbildat mig dels för lärare här i Sverige, men också utbildningar i England. Så. Men det är en metod man aldrig är fullärd inom. Det är jätteviktigt. Så att det är viktigt också att fortsätta jobba vidare med sig själv hela tiden och att hela tiden utvecklas så man lär sig att bli bättre och bättre på det man gör. Liksom.
Och jag tänker att väldigt många tänker ju ser framför sig när man säger hypnos att man då sövs ner och man blir helt borta nästan och sen kan någon säga åt den att man kan göra vad som helst. Men hur går en hypnossession till om man kommer till dig?
Ja, det du beskriver där är ju inte riktigt korrekt. Att man är helt väck i huvudet och inte vet vad man säger och gör. Utan, sen är det naturligtvis så att man kan jobba med hypnos på så många olika sätt och alla har sin stil. Mitt sätt att jobba, som egentligen det jag kan tala för, det är inte särskilt auktoritativt. Det är inte liksom att jag ska tvinga någon någonstans eller ens försöka. Jag har inte särskilt dominant stil när jag jobbar, utan det är väldigt varmt och kärleksfullt och allting vi gör är verkligen ett teamwork. Så att när man kommer till mig så pratar vi först i kanske 45 minuter, en timme, för att verkligen ringa in problemet. Och där kanske det även blir att man väver in andra tips från lyckoforskning eller näringsmedicin eller andra saker också. Och sen när vi väl har kommit fram till vad är det vi ska göra? Vad är det vi behöver titta på? Vad är det vi ska använda hypnosen till? Då får personen lägga sig på bänken. Och sen så kan det handla om att gå ner i avslappning med olika typer av tekniker eller metoder för det. Sen kan det också handla om olika typer av förvirringstekniker eller att jag pratar väldigt monotont och tråkigt så hjärnan blir lite uttråkad och vandrar iväg och liksom försvinner lite bort. Det finns många olika sätt man kan jobba på och olika personer kanske svarar olika bra på olika modeller också.
Men man försöker ändå få ner människan väldigt mycket i varv eller personer som ligger där på britsen. Ja. Är de lite halvslumrande eller...?
Ja, jag skulle ju inte säga att man sover. Mm. Det är inte målet alls, utan vi ska ha en dialog så att personen vet hela tiden vad de säger och gör. Så att det är den här vanliga missuppfattningen att folk tror att de ska vara väck i huvudet. Mm. Att de inte ska ha någon aning om vad de säger och gör och sen så ska de vakna upp och inte veta vad som har hänt. Mm. Och så är det verkligen inte. Mm. Utan jag brukar egentligen likna det vid mer som en meditation som är mera, vad ska man säga, där vi har mer ett mål med meditationen. Mm. Så.
Går det att hypnotisera alla typer av människor?
Vissa är svårare än andra. Mm. Så är det. Det handlar ju mycket om att förmågan att kunna leva sig in i saker och ting. Så att vissa som har svårt att leva sig in i saker och ting, de är ofta svårare att hypnotisera. Men det kan också vara så att jag har haft klienter som kanske kommit till mig och så har vi inte lyckats. Sen kommer de ett år senare och så går det jättebra.
Vad händer då om man inte lyckas? För jag bara tänker på mig själv när jag var hos dig. Jag kände att jag typ somnade på 2 minuter. Eller det halvsomnade. Ja. Så jag måste uppenbart ha väldigt lätt att leva mig in i saker och ting. Men om man inte gör det då, vad händer då? Ligger man där och vrider sig på britsen och bara... Hur liksom...
Det är klart att det är olika hur folk tar det så. Mm. Och sen är det också så här att vi kan göra olika typer av tekniker beroende på hur djupt eller ytligt man har gått ner. Mm. Så att det är inte alla typer av tekniker som kräver att man går ner jättedjupt. Ibland kan man också bara vara lite lätt avslappnad och vi kan ändå göra bra saker. Mm. Så det beror lite grann på hur man ska jobba. Ibland kan man jobba väldigt lekfullt då. Då behövs det inte särskilt djup hypnos till exempel. Så då kan vi jobba så istället. Men det är klart att varenda person jag inte når är ju en sorg för mig. För jag vill ju verkligen genuint hjälpa alla som kommer till mig. Jag vill ju att alla ska få valuta för pengarna. Mm. Det är klart att det är så. Så att jag kan ju ibland sitta och grubbla över någon klient som, vad sjutton bröt vi inte igenom det här för? Vad hade jag kunnat göra annorlunda? För att jag vill verkligen att de ska vara nöjda när de går därifrån.
Vad är en typisk person då som kommer till dig? Hur ser hen ut?
Eller hur ser hen ut? Mm. Ser likadan ut allihop. Det vanligaste är väl kanske kvinnor 35-55. Men det kommer ju folk från alla möjliga åldrar egentligen. Mm. Jag jobbar inte med små barn dock då, men även män kommer ju också. Det som är vanligt att folk ofta vill ha hjälp med, det kan ju vara självkänsla-problematik. Att man vill känna sig tryggare på jobbet eller i sociala sammanhang. Eller tryggare i dejtingsammanhang. Eller att vara tryggare i sin kärleksrelation. Och kanske inte skapa svartsjukedraman för att man är så rädd för att bli lämnad till exempel. Den är väldigt vanlig att folk kommer att söka hjälp för. En annan vanlig grej, det är också det här med att få hjälp med att gå ner i vikt. För man kanske vet precis hur man borde äta. Man har stenkoll på de här grejerna. Men man klarar inte. Mm. För känslan säger ändå så här, fast nu ska jag äta chips. Och så gör man det. Så man har svårt kanske att följa det man vet är sant eller det man borde göra. Det kan också vara folk som vill sluta röka till exempel.
Det är ju ändå det du räknar upp, eller banala är väl fel att säga, men vad vanliga problem, sånt som de flesta människor brottas med i olika hög eller låg grad.
Absolut, det är ju väldigt vanliga problem.
Och så kommer man dit och så liksom hamnar man i någon halvsömn. Och vad är det som gör då att du kan föra en till ett annat sätt att se på det här, eller ett annat sätt att bete sig?
Ja, man kan säga så här att hypnos i sig löser ju ingenting. Det är egentligen bara ett sinnestillstånd. Ungefär som att vara engagerad eller vara trött. Liksom. Mm. Utan det handlar ju verkligen om vad gör vi av det tillståndet så att det blir konstruktivt. Så att vi kan förändra saker och ting med det. Och i hypnos så ser man ju att hjärnan ofta är mer öppen för att ta in nya intryck. Eller nya idéer, prova nya vägar. Och mindre kritisk på så sätt. Så att vi kan leka där till exempel med olika bilder och jobba mycket med symbolspråk och så. För att hjärnan processar mycket, framförallt det undermedvetna ska jag säga, processar saker och ting mycket på ett symboliskt sätt. Och det kan vi se mycket när vi drömmer på natten. För då är det ofta att vi drömmer symboliska saker, det har du säkert själv märkt så. Mm. Om det är mycket på jobbet så kanske du drömmer att du är jagad av ett troll. Och då kan vi liksom jobba med trollet. Under hypnosen. Vad kan vi göra för att få trollet lugnt och harmoniskt till exempel? Så det är som ett sätt att gena. Vi leker lite grann med känslor utifrån ett symboliskt perspektiv. Så vi kan spela upp också olika scenarion som hur man skulle vilja känna i en viss typ av situation.
Egentligen så påminner ju det här lite grann om en blandning av KBT-psykologi. När man går upp där man får liksom ganska tydliga regler för hur man ska förhålla sig. Och psykoanalys där man jobbar mycket med symbolspråk. Men då att man själv inte är... Man processar inte på den vanliga intellektuella nivån. Nej. Utan man är tvärsom lite sövd, lite borta på något sätt. Eller lite öppen.
Inte,
eller
hur man nu inte ska... borta, jag skulle snarare säga mer öppen.
Ja. Så att man är nästan som i en dröm. Då protesterar man ju inte. Man tar ju bara emot de drömmar som kommer när man ligger och sover.
Sen kan det fortfarande vara så här att det kan ändå finnas ett visst kritiskt tänkande fortfarande. Mm. Och jag brukar säga det lite grann så här för att många människor, vi har ju inre konflikter. Mm. Vi vet att så här, jag skulle vilja agera så här, men jag agerar så här istället. Jag skulle vilja känna så här, men jag känner så här. Så vi har ju ofta inre konflikter kring hur vi agerar och hur vi känner. Och vi vill ju gå in i den konflikten för att lösa den. Så att både förnuft och känsla blir sams i slutändan.
Är då det ett exempelvis att man vill sluta röka, ett sånt typ exempel, eller att man äter för mycket, ett sånt. Fast man vet att man inte borde äta så äter man när man
till
är olycklig
exempel.
Eller känner sig stressad.
Eller att man är väldigt hård mot sig själv om man gör fel. Många kan ju förstå så att alla människor gör fel och ingen är perfekt och sådär. Man duger som man är. Men sen kan det ändå vara så att om man gör något fel så känner man sig som en värdelös misslyckad människa. Jättemånga som har det här problemet. Och då kan man ju veta hur man borde känna. Man borde skaka av sig det och så lär man sig någonting och gå vidare. Du vet. Och så klarar man inte det. Och då kan det ju vara den konflikten vi vill gå in i för att lösa den så att både förnuft och känsla blir sams. Men i början, när vi kommer in i den konflikten, då är ju inte de här två sidorna sams än. Så då kan det fortfarande finnas en viss kritisk röst som vill ifrågasätta vissa saker. Och det är lite grann bara så här, gilla läget i början innan vi har fått sy ihop säcken. Så att det är inte det nödvändigtvis att man är totalt okritisk under hypnos. Men det finns en större möjlighet att kunna hitta vägar runt den här kritiska rösten.
Och vad händer i kroppen skulle du säga när man är hypnotiserad?
Ja, det där är också så intressant för att det har ju, trots att metoden har funnits i århundraden, så är det fortfarande väldigt mycket som man inte riktigt vet. Så det behöver ju forskas mycket, mycket mer på det här. Men man har sett vissa saker. Och det är en sak till exempel att man har sett en minskad aktivitet i ett område i hjärnan, och konsekvensen av det är att man blir mer absorberad och inte oroar sig så mycket för andra saker. Så man fokuserar inte lika mycket på annat. En annan sak som man har sett, det är också en ökning av kopplingarna mellan två olika områden i hjärnan som då hjälper hjärnan att bearbeta och kontrollera vad som händer i kroppen. Och en tredje sak är att det är en minskad koppling mellan vissa delar av hjärnan som, jag ska säga att konsekvenserna av det blir att vi blir mindre medvetna eller självmedvetna om vad vi gör. Så att vi har därför lättare för att absorberas av det vi gör utan att tänka så aktivt på
det. Alltså i stunden när man är hypnotiserad.
Under hypnosen, precis.
Så det vill säga egentligen det här att vara mer avslappnad och öppen och tillgänglig.
Ja, man kanske kan likna det lite grann vid som om man ska lära sig att köra bil. För i början när du ska lära dig köra bil så är du jättemedveten om varenda grej du gör. Hur du håller händerna och spakarna och så vidare, trycker på pedalerna. Men sen efter ett tag så kan ju du vara i flow när du kör bil. Du tänker inte på hur du kör, utan du kan prata med någon vän samtidigt eller lyssna på en podd eller någonting. Och gå in i flow i det så att du inte är så medveten. Jag vet själv hur det blir om jag ska börja tänka aktivt på hur jag kör bil. Jag kör förmodligen mycket, mycket sämre då.
Ja, precis. Och det brukar ju vara ett exempel på att man kan någonting. Att man inte längre behöver tänka efter hur man gör. Så när man kan köra bil så tänker man inte på att släppa ner pedalerna. Utan
jag har lite programmerat in hur vi gör det.
Ja. Men du menar, när man ligger i hypnos så...
Ja, vi blir mindre självmedvetna, vi liksom bara gör.
Just det, men man gör ju inte så mycket, man ligger ju bara där.
Ja, men lite grann i det man ska visualisera, så man kanske inte lika mycket att man ifrågasätter det eller ska zooma ut och se sig själv utifrån. Gud, vad fånig jag ser ut när jag säger det här, eller vad du vet.
Just det, utan man är mer här i nut.
Ja.
Just det. Lite grann som det kan ta om man tar olika psykedeliska droger kan ju också ha lite samma effekt. Man blir liksom mer uppslukad i här och nu. Ja. Funderar inte så mycket kritiskt över saker.
Och sen kan man ju också se att alltså hjärtfrekvens, blodflöd och andning blir ofta liksom lugnare och sådär också. Så att det blir ju att man blir ofta mer avslappnad helt enkelt.
Om man kommer till dig då med ett så här konkret problem, att man äter för mycket eller man vill sluta röka, hur många gånger måste man gå?
Ja, det är klart att det varierar, så var det dumt att säga att det är exakt samma för alla individer. Men det är väldigt vanligt att komma till mig kanske 2-3 gånger ungefär. Så jag brukar alltid säga räkna med minst 2 besök. För att jag är ingen trollkar, utan det är fortfarande ett metodiskt arbete vi gör. Där vi tittar på olika delorsaker till ett problem. Och för de flesta problem har inte bara en orsak, utan det är ofta flera orsaker. Då behöver vi titta på de olika ben det vilar på innan vi kan få det att släppa. Så att,
men man behöver inte göra hemarbete mellan sessionerna.
Nej.
Utan det som händer, händer där.
Det händer där, men sen så är det också så att det vi jobbar med kan ligga och jobba vidare under ytan lite grann i flera veckor eller ibland flera månader efteråt. Så det är inte nödvändigtvis så att man känner skillnaden dagen efter. Utan det kan vara så där att man kanske hamnar i en situation där man brukar känna en jobbig känsla. Och så märker man att känslan kommer, men den går fortare att prata ner. Den tar inte över lika mycket. Och nästa gång man hamnar i samma situation så kanske känslan ännu svagare, går ännu fortare att prata ner. Och till slut när man märker det efter några veckor så kanske man märker att känslan kommer inte alls. Larmet går aldrig. Det bara fortsätter vara lugnt.
För det känns ju nästan som en mirakelmetod där man... Det räcker att gå till dig 3 gånger och en session tar kanske 2 timmar ungefär.
Ungefär, ja.
Då är man av med ändå för många människor väldigt jobbiga saker. Att sluta röka kan ju vara ett projekt människor håller på med i 10-tals år utan att lyckas.
Ja. Och jag vet, det låter så drygt att sitta och säga att det är en mirakelmetod.
Det var jag som sa det.
Ja, precis.
Det var
inte du. Nej, exakt. Jag skulle inte säga så heller. För det är klart att jag är inte Gud och kan inte hjälpa alla människor med allting. Så,
men nu är mottaglig för det, verkligen vill det.
Ja. Ja, det kan ju hända mycket och det är det jag tycker är så himla roligt. För att jag skulle tycka att det kändes så tråkigt att harva med någon i, de ska behöva komma till mig 200 gånger liksom. Utan jag vill ju så innerligt gärna att vi ska lösa saker och ting på ett långsiktigt hållbart sätt. Verkligen lösa det från roten på ett sånt sätt så att det inte behöver komma tillbaka igen. Sen kan jag naturligtvis inte garantera det till allt och alla, men det vi jobbar för. Det är verkligen det vi jobbar för. Så jag har inte så mycket stamkunder på det sättet.
Utan du måste ta itu med nya problem. Den som har gått flest gånger hos dig då, hur många gånger har den kommit?
Jag tror att jag har en klient som kanske gått 10 gånger. Men det är också en person som verkligen har uppskattat sessionerna. Så. Och som har liksom velat jobba vidare med sig själv på olika vis. Så att det där beror ju också lite grann på... man kanske har några grejer som de stora, tunga stenarna till exempel. Och sen kan man ju om man vill därefter fortsätta jobba vidare med liksom, om jag nu ska kalla det lite smådutt liksom, eller lite mer lull på toppen liksom. Så det är lite grann beroende på vad man vill där också. Men generellt sett så vill ju inte jag att någon ska komma till mig 10 gånger utan att märka någon skillnad. Det skulle jag inte ha samvete för.
Utan då har man blivit bättre eller blivit av med en del av den där.
Ja, jag tänker problemen. Så att om inte jag kunnat göra någonting på några gånger, då vill inte jag att folk kommer tillbaka och bränner mer pengar för det känns oetiskt. Då är det bättre att man söker sig vidare, för då är antingen metoden fel, eller så är inte jag rätt person. Eller så behöver de någonting helt annat, för problemet ligger inte på den typen av nivå att det är hypnos som ska lösa det. Eller så är de inte redo. För så är det ibland. Alla är inte redo för att jobba med sig själva på det sättet.
Vad skulle du säga är de bästa sakerna att komma med? Förutom att man ska vara redo, verkligen vilja den här förändringen. Men du har nämnt såna här överätning, flygrädsla, funkar det?
Ja, det är ju många som är rädda för att flyga. Och där kan det vara så att man tittar i så fall på till exempel vad är det man lägger in i själva flygandet? Vad är det som är det som känns läskigt? För det är inte nödvändigtvis samma för alla. En person kan ju till exempel tycka att det är läskigt att flyga för att de är rädda för att dö. En annan är ju så där att man släpper kontrollen. Det är någon annan som har kontroll. För en person kan det handla om att man är rädd för att spy på planet, att folk ska skratta åt den. Känna sig liksom förlöjligad på något sätt, om man kanske får en panikkänsla. För andra kan det handla om att man känner att man är låst, man inte kan gå därifrån.
Så det blir påverkat av olika orsaker till att man är flygrädd. Så
ja, menar, vissa... Vi tittar ju på de bitarna då.
Men flygrädsla skulle du kunna hjälpa till med? Eller det är en sån sak som man skulle kunna komma med till dig?
Ja, jag får ju aldrig lov att jag botar någonting. Men vi kan hjälpa människor att finna ett större lugn i olika situationer. Vare sig det handlar om då att flyga flygplan eller att kanske stå på scenen eller... Att gå fram till någon på krogen eller vad det nu är man tycker är läskigt.
Så egentligen, liksom. Jag ska bara sammanfatta för att försöka så här säga vad är det. Så är det saker som man tycker är jobbigt, plågsamt, som man inte riktigt har kontroll över. Där man beter sig på ett sätt som man inte vill bete sig.
Där man inte är synk med sig själv, egentligen. Där man känner att det här är inte mitt sanna jag och reagerar så här. Jag överreagerar i den här situationen eller jag blir omotiverat rädd här. Det är inte rimligt. Varför gör jag så här? När man någonstans känner att det här är inte vettigt.
Jag undviker att flyga fast jag egentligen vill resa och det verkar orimligt att vara så rädd eftersom andra människor lite vågar kliva på ett plan.
Ja, man kanske vet egentligen att ens partner är en trogen person men så skapar man ändå nojor i sitt huvud. Någonting händer, något fuffens liksom. Så att sådana grejer, man märker att man liksom håller sig själv tillbaka på något sätt. Eller man är inte synk med sig själv. Eller man är i konflikt med sig själv kring någonting.
Så kan man reda ut det. Och då reder man egentligen, till skillnad från andra metoder, ser man lite mer då lugn och nästan lite nedsövd. Eller man ska säga, eller man ligger i ett sorts meditativt tillstånd.
Ja, jag skulle säga mer meditativt tillstånd. Nedsövd låter väldigt dramatiskt.
Ja, jag har själv varit precis på en bergstopp i Afrika. Och då, när man får syrebrist ser man ju en sorts levande, gående nedsövd. Så att man kan ju vara liksom omedveten eller vara i olika tillstånd utan att man behöver ha tagit en tung medicin för att vara det. Det var inte så jag menade.
Ja, men precis.
Finns det några negativa effekter med hypnos?
Jag skulle inte gå i hypnos om jag var schizofren eller hade problem med hallucinationer till exempel, eller väldigt desillusionerad. Så. Där skulle jag inte säga att det skulle vara så lyckat. Sen beror det också på när man säger negativa effekter, liksom vad man menar med det. För att det är ju så här till exempel att om, ska vi ta ett exempel. Vi tar en person som vill jobba med självkänslan. Den kan ju vara störd av olika idéer man har om sig själv. Det kan ju dels handla om att man har en idé som säger att jag är inte lika bra som andra. Jag känner mig alltid som sämre än andra människor när jag kommer in i ett rum. Det kan också vara så att det samtidigt vilar på den här grejen av att om jag misslyckas med någonting så är jag dålig. Så där har vi till exempel två knutar vi behöver jobba med. Och när vi då kanske jobbar med den ena knuten, vi kanske jobbar med känslan av att känna sig mindervärdig första gången. Och då kanske man märker att det börjar lugna ner sig. Jag jämför mig inte lika mycket med andra. Gud vad skönt. Men då kan det vara så att nästa knut vi ska titta på, den här rädslan för att misslyckas, ibland kan det bli så att den dras lite till sin spets. Så man blir lite mer rädd för att misslyckas en liten kortis, tills vi har landat den nästa session.
Just det här klassiska att om man blir av med något så flyttar det över sig till någonting annat.
Ja, jag skulle inte säga att det flyttar sig, för båda har funnits där. Jag är jättemån om att vi inte ska förflytta problem. För att trycka ner ett och skapa ett nytt. Utan det här är i så fall ett problem som redan fanns där. Så det är inget vi har förflyttat egentligen.
Men förstorat lite då i väntan på
det.
Det
är mer bara att jag brukar se det som att själen har fått lite segervittring. Att det är lite som att, äntligen är jag hörd. Nu har jag fått lösa det här, då vill jag lösa den här grejen också. Titta på den med. Och då kanske den liksom känns lite mer. Men därför är det så viktigt att man ser det som en process, att man inte ser det som ett trolleri. Eller att man tolkar det här som att om man då är lite mer rädd för att misslyckas i några dagar, att man ska tolka det som att nu har vi förstört någonting, det här var dåligt, hypnos var jättefarligt, det här ska jag inte göra om. Utan att man förstår att det är den känslan vi ska jobba med härnäst. Alrighty, då kör vi vidare på den, för då kan vi landa den nästa session. Förstår du vad jag menar där?
Ja, det gör jag absolut. Jag tänkte på det här med missuppfattningar. Vi började ju lite med det i början när du sa att folk var rädda för att kolla dig i ögonen eller så, för att de tror att de ska bli nedsövda och göra konstiga saker. Men vad tror du för övrigt? Vad är den största missuppfattningen som finns kring hypnos?
Ja, det är väl mycket att det måste vara väldigt manipulativt. Så, att jag ska tvinga folk till saker. Och det är ju så att allting vi gör är verkligen ett teamwork. Jag kan inte tvinga någonting de inte vill. Jag kan inte få en AIK att bli djurgårdare om jag skulle tycka det vore nice. Liksom. Utan personen måste själv vilja det som vi jobbar för, annars kommer vi inte komma någon vart. Det är det ena, och det andra är just det här att folk tror att det måste vara mycket mer väck för att det ska funka. Det är väldigt vanligt att folk reser sig från bänken och säger, men var jag verkligen i hypnos? Jag kände ju att jag var här i rummet.
Ja, och det är ju om man läser böcker eller tittar på gamla målningar, eller räcker om man läser Tintin i sin ungdom, så är det ju oftast professor Kalkyl drar upp en klocka och så är det någon som är sövd, och då vet man ingenting.
Exakt, så jag kan tycka att det där blir lite olyckligt, för det behöver inte vara så. Utan det kan vara mycket mjukare och man kan ha mycket mer liksom koll på läget också. Så att jag vill verkligen när folk kommer till mig att de ska känna att det liksom är varmt och tryggt. Och att det, liksom, nu jobbar vi tillsammans. Det är inte liksom att de lägger sig på bänken och ska bli manipulerade till massa obehagliga grejer. För det är inte så jag jobbar.
Men jag som har varit hos dig på besök, du sitter ju i ett helt fantastiskt rum. Man tror ju att man har kommit in i en sagobok. Det är liksom ett gammalt tornrum högst upp för massa vingliga stentrappor. Och sen ett litet fönster där man hör Stockholms brus i bakgrunden. Är det medvetet att du har valt ett sånt ställe? Det är så långt bort från en trist grå landstingsmiljö man kan komma.
Alltså det där är så roligt, för att jag jobbade hemifrån i många år och sen kände jag så här, men jag vill komma hem från jobbet. Så jag måste hitta en lokal, och så tänkte jag, men hur ska jag hitta en lokal som verkligen passar vad jag vill ha? Och så tänkte jag för mig själv, så om jag får måla upp min optimala dröm om lokal, så tänkte jag, vad skulle jag vilja ha? Så tänkte jag, men Mariatorget är ganska bra, det är centralt och man kommer från olika håll. Jag skulle jättegärna vilja ha att det är någon liten mysig innergård, och gärna någon liten utsikt över vattnet, och gärna något ställe jag får verkligen ha i fred, så att det inte är massa folk som stör och pratar i korridorerna. Liksom. Jag tänkte, men det här kan jag ju aldrig hitta. Sen hade jag en vän som hörde att jag sökte lokal, och så sa han, men jag känner någon som har en lokal. Då frågade jag, var ligger den? Och då sa han, Mariatorget, och det är lite mysig trädgård och innergård där. Jag bara, det måste vara mitt ställe. Så fick jag komma dit och titta på den och det var exakt det jag hade önskat. Det var helt otroligt faktiskt.
Ja, det är en fantastisk Nej, men det är en absolut fantastisk lokal. Ja. Så att man, jag känner att man blir hypnotiserad redan i trapporna upp.
Ja, men det är det som är så fint.
Att, i utrymmet.
Ja, att folk känner ofta så när de kommer in att det, liksom, det blir som en varm känsla bara man går in där. Och det är det som gör mig så glad, faktiskt.
Jag tänker att vi skulle avsluta, men om någon nu sitter och tänker på att oh, det låter lite läskigt, men jag skulle ändå våga testa. Vad skulle du vilja säga något till någon?
Oj, det var en bra fråga. Jag tänker att det är viktigt att känna sig grundad innan man kommer, för det blir ofta en bättre session då, så att man inte bara kastar sig på, utan att man kanske läser lite grann. Man kan läsa mycket på min hemsida, jag har en hel del referenser från människor som har varit hos mig. Och att man liksom verkligen känner att så här, är jag riktigt less på mitt problem innan man hör av sig.
Man måste verkligen bestämma sig för att sluta röka eller våga börja flyga. Eller
att man känner att det här vill jag verkligen lösa. Mm. Hade man lyckats sluta röka bara genom att bestämma sig så hade man inte behövt höra av sig överhuvudtaget. Utan nej, man behöver ju liksom känna att jag vill verkligen lösa det här men jag har inte lyckats. Och gärna känna att man är lite öppen i sinnet och kan vara liksom ärlig inför mig om vad det är man känner och behöver. Och det kan vara bra att veta då att jag är verkligen inte dömande, utan jag vill verkligen att folk ska känna sig trygga hos mig och känna att det finns inget problem som är för dumt eller det finns ingenting jag kan tycka är fånigt eller se ner på, utan att de känner att de blir mötta med kärlek och värme. För det är då jag tror att vi lättast löser saker också.
Tack så mycket, Bo, för att du ville komma hit. Och jag kan också berätta att jag tittade dig i ögonen i nästan 45 minuter nu och jag är inte dugg hypnotiserad.
Nej, vad fint.
Det har bara varit väldigt trevligt att ha dig här.
Tack så hemskt mycket.
Tack.